Kapitel 144. Norra Östersjön, torsdag 11 februari 2010. Det är fullständigt omöjligt att det skulle ha skett dykningar redan innan man hittade visiret de första dagarna. Området radar övervakades från finska Utö. Dykning på det här djupet är en enorm apparat. Jag tror att många inte inser att det är för mörkt, kallt och djupt för fridykning. Anders Hellberg, för tidningen Skop, nummer 4, 2006. Luckan ut på däck öppnades av en besättningsman i mörkblå kläder. "Please, gentlemen," sa han och gjorde ett tecken med handen. Modin gick först, sedan Göran Järv och sist Bill Bergman. Kim stod och såg på en av monitorerna ombord på bryggan, eller kontrollrummet som det egentligen var. Hon hade för en stund sedan kramat alla tre med en allvarlig min. "Ta det lugnt där nere," hade hon sagt innan hon vänt sig om och gått. Modin kom ut på det smala, cirka 20 meter långa akterdäcket på ubåten. Luckan var alldeles akter om tornet. Det var mörkt ute men stjärnklart och månen speglade sig i de meterhöga vågorna. Det var vackert, tyckte Modin. Vemodigt. Ungefär som i filmen Das Boot. Ubåten låg stilla med sin stora massa. Vågorna bekom den inte. Ibland steg en våg och sköljde över däcket. Det kändes stabilt och tryggt att stå där ute. Mycket stabilare än Modin var van vid från mindre dykfartyg. Det här var som att dyka från en betongbrygga. Han gick fram och satte sig på en avfasning där däcket övergick i ubåtens rundade sida. Han fick hjälp med att ta på sig sina gasflaskor. De skulle inte behöva ta med sig någon extra gas för dekompressionen. Flaskorna skulle lämnas kvar på ubåtens däck. Endast två stora flaskor på ryggen skulle med under dyket. Modin hade försett sig med ett par långa karbinhakar som bergsklättrare brukade använda. Han fäste dem på sidan i en metallring. De skulle han använda till väskan i hytten. Han hade även en säck instucken i en benficka. En våg slog över däcket. Modin spottade i sitt cyklop och såg samtidigt på Göran Järv som var på väg mot honom. Han såg samlad ut. "Skönt att ha proffs med sig," tänkte han och log mot Göran. Han nickade tillbaks samtidigt som han drog på sig sitt cyklop. Bergman hade problem med att få igen dragkedjan i dräkten. Han bad en av besättningsmännen om hjälp. Han verkade nervös. Modin torkade ur masken med fingertopparna och drog den över huvudet. Han sträckte på sig och kontrollerade en sista gång att kranarna var öppna och provade att andas i regulatorn. Det kändes bra att slippa extra flaskorna på magen. De skulle vara i vägen nere i vraket. Han drog på sig dykhandskarna. Det måste vara första gången som åtminstone en svensk dykare får gå ner till ett vrak från en amerikansk atomubåt, tänkte han och gjorde klartecken till Göran och Bergman. De gav okej-tecknen tillbaks. Sen gjorde han tecken till ubåtsbesättningen att stänga luckan. Den stängdes med ett klonk. De var ensamma på NR1:ans svarta stålkropp. Han såg en sista gång ut över havet åt öster, såg månsken gnistra förföriskt i vågorna. Han kände igen vyn från när han satt på Estonias skrov natten den 28 september 1994. Han gav tummen ned. Tecknet för dyk.